Hej, Martin Jonsson här. Vet du om att vi har släppt en helt ny säsong av Spår? Det handlar om fallet Katrin da Costa. Första delen ligger ute gratis och resten finns tillgång till dig som stödjer Spårs journalistik och börjar prenumerera. Gå in på avsnittsbeskrivningen och följ länkarna.
Efter nästan 13 år i fängelse beslutade hovrätten på tisdagen att släppa den tidigare livstidsdömde Kajlina.
Och jag hinner ju som bara in en liten bit, så ligger han ju längst in och jag ser han ju. Och här kan jag än idag minnas den bilden.
Det handlar om ett kallblodigt rånmord i enslig mark.
Jag måste ju säga att det är ett av de värsta jag har sett.
En man döms samma år för mordet till livstidsfängelse. Men hävdar från början envist samma sak.
Ja, det kallas ju för justitiemord. Så jag sitter ju för ett brott som inte har begått.
När Spår börjar vår granskning av fallet så har Kajlina suttit i fängelse i nästan 11 år.
Kajlinas fall har granskats av flera journalister som ifrågasatt domen mot honom.
En av dem är Anton Berg som gjort poddserien Spår tillsammans med Martin Jonsson.
Det skulle komma att bli totalt 13 år.
From the BBC, Swedish man Kajlina released from prison after podcast bugs retrial.
Nu sammanfattar vi vår 8 avsnitt långa granskning som pågått under 2,5 år. Det här blev en historia där en podcast spelade en avgörande roll för att fria en oskyldig man.
From the Times. In what is being hailed as a breakthrough moment for podcasting, two reporters use a secret recording to prove that a key prosecution witness at the trial of Kajlina had lied to the court.
From Newsweek. Lina's case marks the first time a true crime podcast has been directly involved in securing the exoneration of an imprisoned murder suspect.
Det här är Spår med Anton Berg
och Martin Jonsson.
Om fallet Kajlina. Kalamark. 23 kilometer väster om Piteå. Mars 2015.
Ja, där borta är någonting. Ja. Där borta.
Okej.
Okay. Vi ska bort till luckan ovanför snedtaket där borta. Det är där det hände.
Det var här allting började. Och det var så här mördaren närmade sig platsen och sina offer. Genom skogen, genom snön, fram till en av ladorna.
Ja, här är det.
Om ni lyssnar via Acasts app eller hemsidan acast.com kommer ni ibland se bilder som vi publicerar för att hjälpa oss berätta historien. Nu lägger vi till exempel ut en bild på hur det ser ut i Kalamark när vi var där.
Så det är en ganska liten lucka.
Vi står på platsen där mördaren ska ha befunnit sig 14 april 2004. Här finns en lucka ovanför ett snedtak där mördarens ben observerats av ett vittne i samband med att han tog sig in i ladan. Framför oss ser vi en typisk pitegård där mansgårdsbyggnaden består av ett rödmålat avlångt hus med 4 stora fönster på långsidan och en dörr i mitten. 2004 bodde 2 äldre bröder tillsammans här. De bodde ensamma, men inte isolerat. De umgicks med mycket folk och många i bygden pratar fortfarande om bröderna med stor värme.
De var ju som kända i hela trakten. De har 2 bröderna då. De kallades ju för kalla pojkarna.
Tore Fahlgren var bara 13 år när mordet skedde.
Och man brukar se dem på pizzerian och äta ofta. Så där, de hade ju nog haft mycket att göra med de flesta folk.
Och de var ju ofta till oss på besök och man bjöd dem på mat. Och...
De var ju här, de bodde nästan här.
Margit och Rune Riström bor några kilometer från Kalamark. De brukade bjuda bröderna på middag, ibland flera gånger i veckan.
De är nog så snälla och de är inte så att de... Ja, jag tror inte värst om någon, utan det är, de är lite så där för snälla av sig.
Och de var ju uppfostrade kristligt. Jag minns då jag var barn. Ibland gick man ju på bönhuset och För det fanns ju inte så mycket i byn då här nere. Utan det blev dit man får. Då satt de där med deras pappa. Eller om det var fosterfar.
Fosterfar.
Ja. Så de har mycket varit i bönhuset, om man säger.
Mordet på Roger Lindberg och överfallet på hans bror Sune Lindberg sker på kvällen onsdag den 14 april 2004.
Pojkarna for härifrån på kvällen, eller? Så de hann härifrån och så köra hem och sen vart de dräpt så fort de kom.
Men först på fredagen den 16 april upptäcks brottet. Då kommer nämligen hemtjänsten på besök.
Men vi går in och jag går in först. Och in ju bara in en liten bit så ser jag hur han ligger längst in. Då tar ju ambulanspersonalen över. Men här är lite märkligt det där. De här hade djur i detta uthus, i detta fuse. Men du hör inte det pip från djuren. De känner nog på sig att någonting är galet där inne. Men Roger ligger ju där i arslagen.
Det fanns alltså ett vittne, en granne som nästan såg mördaren.
Och då plötsligt hör jag någon som tittar upp. Och då ser jag en person som står på taket. Ja, det är ute i dass som är byggt vid södra kaven av Ladegården.
Vi hör grannen vittna i tingsrätten. Han ser alltså en person stå på taket till ett utedass. Men han ser inte hela personen.
Och jag ser bara han hade hunnit in med överkroppen.
Jo.
Men jag ser bara benen och skorna.
Ja, kan du beskriva dem med benen och skorna?
Ja, det var blå byxor.
Ja.
Och ganska smala.
Ja.
Och skorna var det grova arbetsskor.
Ja.
När ambulanspersonal och hemtjänst är på plats berättar den överlevande brodern Sune Lindberg att han känt igen rösten på den maskerade man som attackerat honom.
I ett tidigt förhör så säger du att hans röst var identisk med röst. Stämmer det?
Ja. Ja då.
Då är identiska röster.
Ja då.
Så polisen har ett röstutpekande och man har ett vittne som troligen sett benen på mördaren. Ändå går den här polisutredningen fort, väldigt snett.
Så här brukar det inte vara.
Jag förstår vad du ringer om. Hör du, jag är i stort sett pensionär nu, så jag lämnar, och jag har lämnat det där för länge sedan.
Du vet att det handlar om Karla Marks mord.
Ja, jag vet det. Det är gammal historia för mig nu. Jag har lämnat det.
Inte när det gäller ett uppklarat brott. Och när man pratar med en pensionerad polis.
Jo.
Så jag undrar om du har lust att ställa upp en intervju?
Nej, det har jag inte. Jag kommenterar inte det där här.
Men så liknar inte Karlamarksfallet de flesta andra fall heller.
7008 för 04.
Mm. Redan när vi ringer för att få ut förundersökningen.
Oh.
Ja, redan då så stöter vi på patrull.
Då hänvisar jag till våra jurister.
Och mönstret upprepar sig. Det här är inget som man vill prata om, varken från Piteå-polisen eller länskriminalen i Luleå.
Nej, inte alls.
Men här, varför inte det?
Det behöver jag inte gå in på, men jag är inte intresserad.
Ja, det har pågått så länge nu så det blir lite väl mycket.
Jag fattar.
Det är för många vinklar. Ha det gott, Anton. Hej med dig.
Tack. Hej. Inte ens dåvarande chefen på länskrim, Harry Nyman, vill prata om fallet.
Jag kommenterade inte det och som jag sa så så är Kaj Linna dömd för det här. Både i tingsrätt, hovrätt och det har överprövats, jag vet inte, en eller två gånger.
En av de poliser med mest insyn i utredningen säger till och med så här.
Jo, men jag vill inte gräva upp allting. Det där har varit ett sånt traumatiskt ärende så att jag vill inte rota i det där något mer överhuvudtaget.
Den enda polis som till slut väljer att prata med oss, det är en man som kanske har allra störst anledning att inte vilja ta upp den här historien igen.
Jag har tagit ganska mycket skada av det här och mår inte riktigt så där bra ännu, fast det går 10 år.
I över 10 års tid säger sig Wikström ha varit utsatt för mobbning och kränkningar på sin arbetsplats i polishuset i Luleå.
Ja, det kändes väldigt jobbigt. Alltså man får hem varje dag med gråten i halsen.
Men nu har vållandenämnden slagit fast att det är polismyndigheten i Norrbotten som bär ansvaret för Wikströms ohälsa.
När Ivan Wikström nu väljer att prata med Spår är det första gången han berättar om vad som hände i polisutredningen. Man hade en utpekad person. Vi kallar honom Bertil. Han tas in till förhör, men först efter 2 dygn efter utpekandet. Då är han i dåligt skick. Han har druckit alkohol och är onykter och uppriven.
Förhöret med Bertil blev inte, jag var inte med då, det blev inte bra.
Bertil berättar att det är en annan person, Kai Linna, som är mördaren. Av Bertil får polisen också veta att en annan man vet allt om hur det här gick till. Låt oss kalla den mannen för Nils.
Ja, jag tänker ju inte medverka i själva podcasten, men du kan tala med mig och ställa frågor och så.
Är det okej om jag bandar det här samtalet då?
Nej, helst inte. Ska vi ta det här som ett inledande samtal utan bandning?
Ja, det kan vi göra.
Nej, Nils vill inte att vi bandar honom när jag ringer upp. Vi kommer få anledning att återkomma till honom och vad han vet och inte vet. För det här är en högintressant person. Det märktes redan vid första förhöret, menar Ivan Wikström.
Jag satt med vid det förhöret och jag fick en känsla av att den här personen är inte ärlig.
Och här kunde hela den här historien tagit en helt annan väg. En väg som 13 år senare skulle visa sig vara ett långt bättre alternativ än hur det faktiskt blev. För om Ivan Wikström fått som han hade velat hade polismän pressat Nils mer och gjort nya och bättre förhör med honom. Förhör där man sett på Nils med kritiska ögon och varit öppen för att han hade ett egenintresse i att peka ut Kai Linna. Men nu blev det inte så. Ivan Wikströms polisutredning gled honom ur händerna.
Jag fick veta av kollegor som fanns i Luleå som inte hade med ärendet att göra att de här, min underlydande personal, sprang omkring i polishuset för att bli av med mig som utredningschef. Och sen så är det en viss prestige i att vi ska lösa det här själva i Norrbotten. Vi ska inte blanda in kunskap ifrån storstäderna överhuvudtaget.
Så istället fokuserade åklagare Mikael Lundqvist på Nils som huvudvittne och den historia som han berättade. Den utgick från en händelse 1999, alltså 5 år före mordet. Då hade nämligen Bertil besökt bröderna tillsammans med Kai Linna.
Ja, det var ju Bertil som stötte på mig då. Och han kom hem till mig en dag och sa att han har varit och hälsat på några som han kallar då för köptorskar. De köper vad som helst. Och du kan säkert sälja ett kassaskåp till dem, ungefär, i de orden.
Det här är Kai Linna.
Ja, jag heter Kai Linna. Sitter inne på mitt snart 11:e år avslutat på fängelse.
Och du sitter för någonting som, ja, hur skulle du själv vilja säga att det
är? Ja, det kallas ju för justitiemord. Så jag sitter ju för ett brott som inte har begått.
Den teori som polisen arbetar efter är nu den som Nils för fram. Efter mordet har han och Bertil pratat i telefon i flera timmar. På fredagen, på lördagen, på söndagen. Ända fram tills Bertil grips pratar Nils och Bertil med varandra över telefon. Nils berättar hela tiden för Bertil att han är säker på att det är Kai Linna som har begått brottet. Polisen väljer att tro på Nils.
Vi har alldeles precis gått ut med ett pressmeddelande som säger att vi har en man i 40-årsåldern. Han är anhållen i sin frånvaro på sannolika skäl misstänkt för mordet i Kalamark här i Piteå.
Kai Linna, han har lämnat Sverige. Via Stockholm och Småland har han tagit sig till Amsterdam. Och det är där han får reda på vad som hänt i Kalamark.
Det här är ju jobbigt. Jag menar, de är helt säkra på att det är jag. De har hittat sån kraftig bevisning i form av teknisk DNA och sånt skit på brottsplatsen. Liksom. Det var väldigt kaotiskt. Alltså.
Kai Linna grips i Swansea den 1 juli 2004. Dagen efter kan man läsa i tidningar i Wales att den svenska polisen har säkrat DNA-bevis som binder Kai Linna till mordet. Det är en uppgift som är helt osann. I själva verket fanns det varken då eller nu någon teknisk bevisning som band Kaj Linna till brottet.
Jag hade ju varit utsatt för sabotage i utredningar tidigare, och nu kom då den första indicien på någonting som inte stämmer. Vi fick veta nämligen att Linnas pappa bodde i Stockholm. Så bad jag att man åker ner och hör honom. Det här blir en fördröjning på det här. Den här fördröjningen gjorde ju att vi hann aldrig prata med Linna, höra honom i Sverige, utan han försvann.
Hur den här historien slutat om Ivan Wikström fått fortsätta leda polisarbetet, det vet vi inte. Han tvingades bort från utredningen och lämnade sitt jobb på grund av den mobbning han utsattes för. Men när vi pratar med honom nu, våren 2011, 7 år efter det som skedde, så ger han inte mycket för den utredning som ledde till åtal mot Kaj Linna.
Så det här var ett gungfly, utredningen, när jag lämnade den, och jag tycker att den var det även fortsättningsvis också. Det är ett gungfly, och utom allt rimligt tvivel är det ju inte. Det är det inte.
I december 2004 inleds förhandlingarna mot Kaj Linna i Luleå tingsrätt.
Ja, det var ju väl en mardröm, hela historien för honom.
Den som fått uppdraget att försvara Kaj Linna, det är advokat Anders Karlsson.
Mycket har ju fastnat, och framförallt en dålig smak i munnen efter hela den här historien, eftersom jag tycker då att bevisningen har ju egentligen inte varit tillräcklig för att kunna fälla Kaj.
Åklagarens och polisens teori är alltså att Kaj Linna utfört dådet genom att köra bil från Visträsk, cirka 9 mil från Kalamark, parkera vid Kalahattens parkering, ta sig till fots via skoterspåret genom skogen till brödernas laggård. På vägen passerar han en såg där han hämtar den träregel som han ska använda som mordvapen. Vid brödernas laggård tar han sig sedan in genom gluggen ovanför ett uthustak och väntar in den äldre brodern. Kaj Linna ska sen ha slagit ihjäl honom och tagit sig in till den yngre brodern, misshandlat honom, stulit några få tusen kronor och lämnat platsen i brödernas röda Opel, som han kör tillbaka till Kalahattens parkering där han bytt tillbaka till sin egen bil. Som stöd för den här teorin, menar åklagaren, finns ju vittnet som sett en man krypa in genom gluggen i ladan. Grannen som såg mördarens byxor.
De här byxorna, kan du beskriva dem närmare som du såg?
Ja, det var ju ungefär som blå snickersbyxor, men jag tyckte det var smala ben på dem.
Ja.
För att den person som var i byxorna måste ha varit en svart person.
De här byxorna, menar åklagaren, är samma byxor som försvunnit från det hus i Visträsk som Kaj hyrt. Vi hör Elvy Karlsson, kvinnan som äger huset, vittna.
Är du helt säker på att de här hängselbyxorna hängde kvar när Kaj flyttade in i huset?
Det känns som att jag är ganska säker på det. Jag kan inte förstå annars var de ska hängas undan. Eller.
Men inte 100% säker?
Ja, 99,9.
Byxorna kommer vi återkomma till senare. Men just 2004 är de på åklagarens pluskonto. Dessutom menar man att de spår i snön man säkrat passar in på Kaj Linnas storlek, 43. Det ska vi också återkomma till. Ett problem för åklagaren är däremot att den bil man tror att mördaren använt är vit. Men Kaj Linna, han hade en röd bil. Vi hör vittnet som sett bilen parkerad en bit bort från offrens hus.
Finns det någon möjlighet att du kan ha misstagit dig på färgen?
Ja, men jag tror i så fall om det var lite gräddvit. Men alltså, det var, jag är ganska säker på att den var vit. Mm.
Du är ganska säker på det?
Ja, jag tror.
Men alla de här detaljerna och indicierna spelar ändå en liten roll i jämförelse med den historia som vittnet Nils berättar. Det är Nils som kommer att avgöra det här målet. Hans trovärdighet ställs mot Kaj Linnas.
Jag hade fått kännedom om att Kaj planerade att göra någon form av stöd, inbrott eller liknande hos Suna Roger. Hur har du fått kännedom om det? Kaj berättade det.
Ja. För enligt Nils har Kaj berättat om hela planen i förväg.
Så berättar han att han har planerat en sån stöd.
Och planerat en?
En stöd. Där
en
stöd.
Jag hörde bara inte det. Susa lite.
Ja, okay. Och
Då när han beskrev det närmare så började jag förstå. Då kände jag på mig att det är Karl Marx.
Och Kai, tidigare tillfälle berättat någonting om som stände in på det här?
Ja, typ ända sedan han var sålde kassaskåpet.
Och nu kommer en mycket viktig detalj i hela den här historien. Den så kallade avvärjningsresan. Det är ett konstigt uttryck, men det beskriver väl vad det handlar om. För enligt Nils har han och Kaj Linna åkt bil tillsammans kvällen innan mordet. Nils vill nämligen avvärja hela brottet.
Ni åkte tydligen då mot Piteå. Vad var syftet med den resan?
Syftet var att jag skulle visa att jag verkligen kände till att det var hos Roger och Sune. Ja. Att jag hade varit där. Eller, jag kan inte riktigt styrka att jag gjort affärer med dem, men jag kan visa att jag visste var det var.
Mm. Och syftet med att visa var det var, att du kände till de här bröderna. Vad var själva syftet med det i sin tur?
Att det var samma ställe vi pratade om, att han absolut inte kan göra någonting där. Ja. För då kommer jag alltså att sätta dit honom.
Nils har nämligen också besökt bröderna i Karlamark förut. Han har agerat ombud för Bertil och på kort tid lyckats få ut 140 000 kronor i två omgångar från bröderna i en märklig affär där summan skulle garantera att affärer mellan Bertil och bröderna nu var slutuppklarade. Pengarna betalades kontant. Om nu någon skulle begå ett brott mot bröderna är Nils rädd att polisen kommer misstänka både honom och Bertil. Det är därför han gör avvärjningsresan. Han vill få Kai på andra tankar, menar Nils.
Varför är du så engagerad för att visa och förhindra det här? Vad har du för...
Ja, jag är rädd att den 77:e gången jag hör det här, alltså om en stöd, att det ska genomföras då.
Mm.
Det skulle verkligen sätta mig i klister.
Kaj Linna menar att hela historien om en avvärjningsresa är lögn. Enligt Kaj Linna så träffade han Nils och Nils pappa i Älvsbyn, men då helt kort.
När jag träffar dem så jag reagerar jag faktiskt på en gång att de är påverkade av narkotika, amfetamin. Speciellt jag kan väl ärligt säga att kanske inte är så säker på hans far. Det som händer sen är ju att vi skiljs åt. Och hans far åker åt sitt håll.
Men Nils påstår istället att kvällen ägnades åt bilkörning och en diskussion om det rån som Kaj Linna planerade att utföra.
Tidvis så var det mer gräl än diskussion.
Ja. Nils menar att avvärjningsresan gick dåligt. Han lyckades inte hitta till Karlamark. Men han påstår ändå att han vet vilka bröderna är och att Kai inte får begå något brott mot dem.
Alltså exakt vad som sa, men andemeningen var att det, bara för att jag nu tittar dit så har det inte med att jag inte faktiskt vet vart det är att göra. Och jag säger att det behövs inte att man hittar dit för att man vet vart det är.
Livstidsfängelse blev domen för den 42-årige man som misstänks för mord och misshandel av två äldre bröder i Karlamark utanför Piteå i mitten av april i år.
Kaj Linna är direkt inställd på att överklaga till hovrätten. När jag träffar honom så citerar han ur minnet, nästan ordagrant och med helt rätt innebörd, en detalj i domen som han reagerat mest på.
Det står alltså, nu ska jag citera det här för att det här kan jag utan till. Jag ska bara utelämna det här namnet, men det står alltså att tingsrätten kan inte utesluta att Nils ljuger och skyller på Kaj Linna för att skylla sig själv och eventuell annan gärningsman. Så står det alltså i tingsrättens dom. Ja. Och hur man kan skriva så i en dom, alltså där man dömer, och det är en fars.
Kaj Linna, han döms i tingsrätten men överklagar till hovrätten. Där lyckas hans advokat Thomas Olsson bevisa att skostorleken inte stämmer. kriminalteknikerna har gjort ett klantigt fel.
Det här var en tabell som hade kopierats i flera omgångar. Och det hade kommit någon form av smuts på pappret som hade gjort att 8 i 48 hade halverats och blivit en 3.
Okej, okay, jag har läst fel. Här hade jag fått, som det skulle vara 28 här, mitt emellan det här strecket. Men just de här sträckorna låg mycket mer varandra, det var därför som...
Så var kan jag säga att så länge storleken stämde överens med Kai så fanns det ingen anledning att nämna det här. Utan det var först nu när det blev påtalat att det var en för stor storlek.
Nej.
Dessutom menar advokat Thomas Olsson att avvärjningsresan inte kan ha ägt rum. För Nils mobiltelefon, den kopplar upp sig mot en mast i Piteå samtidigt som han påstår att han är i Kalamark, 2 mil därifrån.
Har du någon förklaring?
Nej, det har jag inte på det.
För det skulle innebära att du inte talar sanning när du säger att om det nu är du som har ringt här, när du säger att du åkte iväg med Kai före 28.
Rättens ordförande Kjell Persson vill förstå saken rätt och ställer kompletterande frågor.
Då uppfattar jag så att då menar ni att han inte talar en sanning om det samtal skulle ha förekommit.
Ja, han kan ju inte gärna ha lämnat Öjebyn och mot Kalamark innan bankomatuttaget om det här samtalet har ringt på hans telefon och det är vittnen som ringer.
Ändå fastställer hovrätten domen mot Kaj Linna. Han anses skyldig till mord och grovt rån och döms till livstidsfängelse. Någon förklaring till hur Nils mobiltelefon samtidigt varit i Piteå när Nils menar att han har varit i Kalamark med Kai ger rätten aldrig.
Alla berättelser om att det är Kai som skulle ligga bakom detta kommer ju från denna Nils. Va? Det är han är ju så att säga en nyckelfiguren här, han är ju huvudvittnet.
Det här är journalisten Stefan Lisinski. Han arbetar på Dagens Nyheter och blev kontaktad av Kaj Linna hösten 2005.
Och om han bluffar här så måste man ju fundera över varför, om inte hela historien är påhittad eller omgjord i alla fall. Så är det. Och det finns liksom inget annat som visar att Kaj har varit i Kalamark vid den här tiden. Tvärtom. Ingen har sett honom där. Det finns inga spår av honom eller något sånt. Så att det stämmer inte.
Stefan Lisinski börjar då en resa som kommer sträcka sig över 10 år. För han tror helt enkelt att Kaj Linna är oskyldig. Största anledningen är att Lisinski menar att Linna har alibi.
Han har ett avslutat telefonsamtal i den här byn Vistträsk då, som avslutas 18.12. Och sen ser ett vittne, förmodligen gärningsmannens ben, sticka ut genom en glugg i en lada där runt 19.40. Och då under den tiden ska, efter 18.12 ska han då ha åkt med sin bil och antagligen också bytt bil eftersom han, den bil som har observerats stämmer inte överens med den bil som vi vet att Kaj använde då. Och sen ska han ha gått genom skogen, 2 kilometer ungefär, gått till ett virkesförråd i närheten och hämtat en träregel som var själva mordvapnet här då. Och detta ska han ha hunnit med, anser domstolarna. Men tittar man närmare på detta så är det, vill jag nog påstå, omöjligt att få det att gå ihop helt enkelt.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Sätta igång timern här också.
Spår gör därför en egen rekonstruktion.
Okej. Starta bilen. Sätt igång. Nu är det alltså jag som kartläsare här medan Anton är driver.
Just första lilla sträckan här är ju glansis också, men sen kommer vi ut på vägen mot Älvsbyn och den är torr och fin asfalt.
Vi kör från Kaj Linnas dåvarande bostad i Visträsk längs de vägar som polisen menar att Kaj Linna ska ha kört till Karlahattens parkering. Därifrån går vi genom skog, över ängar, längs en skoteled fram till mordplatsen.
Enligt polisen ska Kaj Linna hunnit köra till Karlahattens parkering, gå genom snö fram till brödernas gård i Kalamark och krypa in genom en glugg i laggorn på 1 timme och 28 minuter. Wow.
Man påstår att jag har gjort det då i en fullastad Toyota under extremt dåliga förhållanden faktiskt.
SMH i kundtjänst, Gunnarbilen. Ja, på kvällen där efter 19 så gick den ner på dimvärlden. Ja.
Det är dimma alltså?
Ja. Sikten var bara 1 kilometer klockan 19 och 500 meter klockan 22.
Så sikten var dålig. Snödjupet runt halvmetern på mordkvällen 14 april 2004.
Men ponera då att jag har gjort det här då, att jag har klarat av att köra det här fenomenala rallyt. Då ska jag dessutom under den här färden ha gjort vad som ska liknas vid en stafettöverlämning mer eller mindre och bytt bil. För det är ju inte Toyotan som har iakttagits, utan det är en okänd vit bil som har iakttagits.
Vi tar oss på bitvis isiga vägar där det är svårt att ens hålla de 70 km i timmen som man får, via 90-sträckor där vi kan köra bra mycket fortare. Slutligen till Karlahattens parkering.
Här är en skylt.
Här. Och hit kom vi på 1 timme och 20 minuter och 15 sekunder.
Nu ska vi hitta skoterspåret här då. Nu ska vi gå i snö mot först sågen och sen det hus där bröderna bodde 2004.
Då ska jag ta mig ungefär 2 kilometer via ett vandringsstråk, skoterspår, skidspår. Och det är ett skartäcke på det hela som, om man säger skaren, varken bär eller brister. Ja, då får man ju gå som man går på äggskal.
Vad tjej! Okej, det är djupt. Det här kommer...
Så länge vi går på själva skoterspåren går det oftast bra. Men ibland är det förrädiskt även där. Snön är ibland så djup att man sjunker ner till knäna när man råkar trampa igenom. Nära sågen blir det ännu svårare. För här finns inga skoterspår längre. Nu är snön opackad. Och när man sjunker ner nu...
Jävlar.
Är det med hela benen?
Jag vet inte om det är någon som har badat i djupsnö. Jag har gjort det många gånger. Det är mycket jobbigt. Det är tungt.
Hastigheten nu är inte snabb då.
Till slut, när vi når fram till ladan där mordet skedde, då visar klockan.
Då kom vi hit på 1 timme och 45 minuter.
1.45.
Från där han bodde.
Och han ska klara det på 1.28 då.
Och då har vi gått snabbt. Efter bästa förmåga.
Vi misslyckas alltså med att hinna fram i tid. Men vad bevisar det egentligen? Knappast att Kaj Linna är oskyldig. Hade väglaget varit bättre, då kanske vi hade hunnit. Hade skaren burit lite bättre, kanske vi hade hunnit. Hade snön varit lite mindre djup.
Då finns det en fråga till man bör ställa sig innan man lämnar det kapitlet. Det är varför? Varför ha så jäkla bråttom? Vad är det som är så viktigt med det?
För är det någonting som man bevisar med den här bilresan, så är det att man måste köra väldigt fort för att hinna fram.
Jag är dyngsvett, kan jag säga. Helt jävla svett.
Kaj Linna överklagar till Högsta domstolen men får avslag. 2006 lämnar han in en resningsansökan där han visar med hjälp av Stefan Lisinski och tekniker från Kungliga Tekniska Högskolan att den mobilmast som Nils mobil kopplar upp mot i Piteå har en mycket liten räckvidd. Dessutom har det visat sig att de byxor som försvunnit från huset som Kaj Linna lånade i Visträsk nu plötsligt är återfunna.
Jag blir nästan gråtvärdig när jag pratar om det, för det här är något som har förföljt mig nu i snart. Alltså han har suttit inne nu i fan 14 år eller vad det är.
Det här menar Elvi Karlsson, som ägde huset som Kajlina hyrde. I både tingsrätt och hovrätt vittnade Elvi Karlsson om att byxorna faktiskt hade försvunnit.
De var ju borta, då bitade de ut. Så då var ju 99% säker på att de var borta.
Men efter hovrättsförhandlingarna, de skedde i mars 2005, så hittar Elvi byxorna igen.
Jag tror det var sommaren 2005. Och vi skulle städa upp i källaren och flytta undan ved och städa. Och då hittade vi byxorna bakom de där bräderna på sidan.
Och det var just de byxorna som hade varit borta innan då? Eller ja, som du saknade?
Det var ju de jag hade saknat som brukar hänga på den där kroken. Ja, det är helt klart de.
Men Högsta domstolen menar att det inte räcker för en resning. 2010 lämnas nästa resningsansökan in. Nu har advokaten Johan Eriksson hittat omständigheter som polisen gömt undan. En snusprilla som hittades på platsen har aldrig redovisats. DNA-undersökningen gjordes nämligen, men den visade sig inte komma från Kajlina. Så det enda verkliga tekniska bevis som fanns på platsen pekade från Kajlina. Dessutom har man kunnat visa ännu tydligare på att masten i Piteå, som alltså är en så kallad basstation, helt omöjliggör Nils historia om avvärjningsresan. Men Kajlina, han får avslag från Högsta domstolen med 3-2. Två av landets högsta jurister vill alltså ge Kajlina resning.
Det framgår ju också i det som vi skrev sig här. Att
det här är Leif Thorsson. Och Leif Thorsson och Kerstin Kalisendorf gör följande bedömning.
Vad som sålunda åberopats visar enligt vår mening att det är praktiskt taget uteslutet och inte bara ytterst osannolikt att kunnat vara i eller i närheten av Karlamark vid tiden för samtalen.
Problemet för Kajlina och advokat Johan Eriksson är bara att de tre andra justitieråden inte håller med.
Och tre justitieråd svamlar fullständigt bort alltihop och säger det här var ingenting nytt. Det de säger indirekt är att vi har hela tiden vetat att Nils ljuger. Det är indirekt vad de säger, va? Det var ingenting nytt. Så, men varför är jag dömd då? Om kronvittnet ljuger, om det inte finns någon annan bevisning. Så ser det ut idag.
Tillåter du dig själv att drömma om frihet?
Nej, men alltså jag är fri. Det kanske lät lite konstigt. Men jag är fri. Jag har alltid varit fri. Jag är begränsad. Väldigt starkt begränsad. Som jag säger, det finns inte mycket jag kan göra. Men här inne, inne i min kropp, så jag är fri. De kan inte ta ifrån... Vad ska du ta ifrån någon som har dömt till livstid? Vad ska du ta ifrån honom?
Under tiden vi jobbat med det här fallet så finns det en person som så gott som alla vi pratat med återkommer till. Det handlar om en person som ska sitta inne på mer information om brottet. En person som förhörts otaliga timmar, men som ändå inte sagt allt.
En person som jag tror definitivt har någonting med det här att göra på något sätt.
För någonstans har jag en känsla av att han inte är helt bekväm med vad som har hänt med Kai. Jag får en liten sån känsla. Jag kan ha fel där, men...
Denne Nils sitter ju inne med information om det här. Han vet mycket mer vad som har hänt än vad han har berättat.
Varför säger du så?
Ja, för att han har ju, det är hans, ifrån honom som hela historien kommer.
Vi lägger ner ganska mycket tid på att försöka få tag på Nils. Och medan vi gör det så snubblar vi över en annan intressant person.
Jag heter Mårten Barkvall och är filmare.
Dokumentärfilmaren Mårten Barkvall.
Och jag blev nyfiken på Kai. När han säger så pass tydligt att jag är helt oskyldig för det här och han är ändå dömd då. Och jag är ändå jurist, så jag vet ju ungefär vad det innebär liksom att en sån process att gå igenom det och bli dömd i två instanser. Det är, och sen då hävda att man är helt oskyldig då. Det innebär ju att antingen så ljuger ju Kai eller så har ju rättsväsendet helt havererat här.
Filmen Mårten Barkvall gör om fallet Kajlina, den är långt ifrån klar. Han intervjuar många personer runt historien och har inte bestämt hur eller när projektet ska sluta. En av personerna han kommit i kontakt med är Nils. Jag har försökt få tag på
den här Nils då, som vi kallar honom, men inte lyckats. Men eftersom du har en kontakt med honom, skulle du kunna förmedla den här kontakten till mig, tror du?
Absolut, självklart.
Ja. Mm. Men det är nästan bättre att du ringer honom då och frågar om det är okej.
Okay. Mm.
För säger han okej okay då hamnar jag i ett bra läge.
Just det.
Ja, jag tänker inte medverka i själva podcasten, men du kan tala med mig och ställa frågor och så.
Till slut går Nils med på att träffa oss.
Det är inga problem, men kan vi göra så att vi ses vid 6-tiden?
I en medelstor stad i norra delen av Sverige. På ett industriområde på kvällen. Vi anar inte då att den här intervjun kommer att bli helt avgörande för vår granskning och bidra på ett mycket konkret sätt till att Kaj Linna till slut frias. Men vi vet att Nils är en person med en oklar agenda och att han är personen som hela fallet vilar på. Därför har vi läst hela förundersökningen, alla förhör med Nils, lyssnat på alla förhör från tingsrätten och hovrätten, totalt över 80 timmar inspelat material. Vi vet att det här är en person som har huvudrollen i själva fallet och som är en mästare på att uttrycka sig oklart. Därför har vi förberett oss med två bandspelare.
Okej, men när det är bandet och tar lite atmosfär in i
rummet. Man försöker hävda att han är oskyldigt dömd. Jag hävdar att han är faktiskt kanske felaktigt dömd. För mig råder ingen tvivel, men jag menar en rätt kan ju inte ta ställning i ett sånt här fall baserat på ja, ingenting. Alltså min utsaga.
Att enbart basera ett fällande dom på din utsaga, och det är för tunt helt enkelt.
Ja, det är inte rätt säkert. Däremot återigen, ja, har inga problem med att han sitter. Jag tycker han sitter bra. Men hur ska man värdera en historia från mig?
Ganska fort in i intervjun sker det som kommer att bli så viktigt. Nils ber oss stänga av mikrofonen. Vad ska ni göra i Piteå då?
Inget särskilt.
Nu ler du och ser jävligt finurlig ut.
Sluta, alltså, såg jag det där.
Va?
Men, nej, inget speciellt. Som jag vill berätta om nu.
Okej.
Okay. Kan vi fimpa det?
Ja, eller vadå? Vill du berätta någonting som du inte har berättat tidigare, så är det ju svårt att fimpa liksom.
Nej, det är inte något sånt. Nej, men jag vill inte att vi går in på det av andra kär.
Ja, men du vet, ska vi stänga av det?
Mm.
Så jag stänger av min bandare. Och Nils berättar om en sak som han medvetet undanhållit för domstolarna. Grejen är bara att Martins bandare och mikrofon fortfarande är på. Innan vi sände ut det här så ringde vi Nils för att berätta att vi hade spelat in. Och då överraskade han oss igen.
Vi hade ju två bandspelare när vi pratade med dig. En som tog upp ljud i rummet och atmosfär. Så vi har ju när du berättar om det här. Det fanns ju på den bandspelaren liksom. Då överraskar Nils oss igen.
Men ta det material ni har och använd det.
Ja, det är ju lite...
Är det okej då, eller det räcker kanske?
Ja, det är ju lite lågt, men det får funka då.
Ja, men det får funka. Det är inga problem.
Nej. Men då vet du i alla fall att det kommer ut då.
Ja, visst.
Mm.
Jag förstår ju syftet vad det ni gör. Det är liksom... Ni gör det bra. Det är spännande och bra. Alltså, jag är inte så förtjust i allt då, men alltså, det är respekt.
Det är alltså inga problem längre för Nils att vi får höra det som han undanhållit för två domstolar. Så här har ni ljudklippet. Vad var det Nilssons pappa skulle göra i Piteå?
Ja, men du vet, ska vi stänga av den?
Mm.
Ja, vad då?
Ja, men jag vill inte sitta och bara ute i radio.
Men då, det fanns ett annat skäl liksom, eller?
Man kunde väl kombinera det hela.
Att ni var i Piteå så kunde du... Vadå?
gjort något annat i Piteå som du inte vill berätta.
Mm. Alltså som inte är väsentligt för det.
Och det är någonting som du inte har berättat tidigare i, för polisen?
Jag ska anta att jag inte har berättat i utredningen.
Mm. Men vad är det då?
Men det handlar lite droger och så. Mm. Alltså man ska kunna passa på med sånt.
Mm.
Så det är ingenting som jag vill liksom.
Men det har jag inte sagt någonting. Jag skulle bara berätta inte det. För alla undrar ju vad fan ni gjorde i Piteå. Och det, ja. För jag tänker att ni ändå är i en mordrättegång borde ha snackat om det här.
Det jag kan inte tro vad ni heter. Ja, det kanske gör.
Ja, kanske.
Men det tillför en åtalspunkt på mig.
Mm.
Mm. Så varför?
Men ni hade ju inte handlat med knarken. Eller hade jag?
Men alltså jag tycker det där tillhör väl det som fan inte är väsentligt.
Visst anade vi att det här var väldigt viktigt, det som Nils nu sa. För han hade fått en direkt fråga i hovrätten om just det här. Och då svarat helt annorlunda.
Men här säger du att du skulle ändå till Piteå. Mm. Och vad betyder det?
Jag skulle ändå ut och åka, betyder det.
Va?
Jag skulle ändå ut och åka en dag.
Men då frågar jag, vad hade du för ärende i Piteå vid den här tiden?
Jag hade inget speciellt ärende. Utan det var väl kanske den naturliga punkten mellan grotesk Piteå eller något sånt där dit jag min far skulle ha åkt.
Men vi kunde ju aldrig ana, där och då, på ett ödsligt industriområde våren 2015, att den här intervjun skulle bifogas i Kajlinas resningsansökan och till slut nå ända fram till 5 av Sveriges högsta jurister. De justitieråd som fattade beslut i högsta domstolen, de lyssnade alltså på Spårs granskning.
I detta ärende har sålunda framkommit att Nils numera anger att ett skäl till resan till Piteå den 13 april 2004 var att skaffa narkotika.
Och dessutom, när det historiska beslutet kom i slutet av december 2016, hade de här juristerna tagit intryck av just den här delen av Nils berättelse.
Det kan faktiskt ha varit den helt avgörande detaljen faktiskt. Absolut.
Högsta domstolen pekade nämligen på den som ett avgörande skäl till att bevilja Kajlinna resning.
Uppgiften avviker från vad han uppgav i rättegången där han angav andra skäl för den resan. Denna uppgift förstärker oklarheterna kring avvärjningsresan och väcker ytterligare frågor när det gäller Nils trovärdighet.
Senaste nytt denna morgon, högsta domstolen beviljar den morddömde Kajlinna resning.
Hur var känslan då?
Ja, det var ju precis så omtumlande och glädjande som bara en kan föreställa sig. Och kanske lite till.
Vi ska höra vad Kajlinna sa till Ekot idag.
Nej, men det är klart att jag är jättenöjd med det här. Det var väl inte helt oväntat kan jag säga, men det känns bra. Det känns väldigt bra.
Du, det är nästan exakt ett dygn sedan du fick det här beskedet om resning nu. Hur har det här, de här sista 24 timmarna varit?
Ja, igår var ju inte en sån här jättetråkig dag som man är van vid kan jag säga.
Det tror jag inte att det skulle bli så där stort pådrag som det blev. Men det är klart, det är ju stort också i och med att det är ingen som har suttit så länge på ett livstidsstraff för att få resning. Det är bara tur att det inte blev ännu längre kan man säga.
Och även om Kajlinna inte släpps fri, han ska stanna kvar i fängelse i väntan på ny rättegång, så är det med en annan känsla han går och lägger sig på kvällen just denna den 29 december 2016.
Alltså jag kan inte säga annat än att jag var nöjd med den dagen. Va? Och det var jättekul att få höra alla andra människors glädje över det här också. Det kändes väldigt skönt att man... Och det förmedlades tycker jag väldigt bra också via media så att det hördes.
Nils nya uppgifter verkar tillsammans med det som tidigare framgått i de resningsansökningar som gjordes 2006 och 2010 nu så tungt att trovärdigheten i Nils vittnesmål är så låg att rättegången bör tas om, menar Högsta domstolen.
I tidigare resningsärenden har det lagts fram andra omständigheter som också har varit ägnade att inge tvivel om riktigheten av Nils uppgifter. Nils vittnesmål har varit avgörande för den fällande domen. Den osäkerhet som nu har uppkommit när det gäller tilltron till och tillförlitligheten av hans uppgifter får betydelse för bevisvärdet av hans utsaga.
Så det har varit helt avgörande, definitivt. Både ert listiga sätt att få fram sanningen där och sen även Stefan Lesinskis grej där.
Det finns mot den nu angivna bakgrunden och med beaktande av att straffet har bestämts till livstidsfängelse synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om Kaj Linna har förövat brotten.
Har du hunnit sjunka in där på något vis?
Ja, nu går jag bara och väntar på ett besked och det är att jag ska släppas fri.
Hur säker är du på det?
Man kan ju säga att jag är 100% säker därför att åklagaren har ju faktiskt också ett nyhetskrav på sig. Det är inte bara jag som har det. Så nu är den bollen lite överputtad på hans sida istället.
5 månader senare, i maj 2017, hålls den nya rättegången i Umeå.
Ja, i snart 13 år så har Kaj Linna suttit i fängelse livstidsdömd för mord. Och idag började alltså den nya rättegången som han hoppas ska fria honom.
Trots att Högsta domstolen så tydligt markerat att Nils trovärdighet är så dålig, menar ändå kammaråklagare Jens Göransson att Nils är ett bra huvudvittne.
Ja, jag tror på det han berättade i stort om vad som har hänt. Och i stort så menar jag i stora drag att han berättar på samma sätt som han har gjort tidigare om man benar ut det hela.
Historien om knarkköpet har nu Nils ändrat igen. Nu var det ett felaktigt minne, hävdar han i nya polisförhör.
Till oss i den här mikrofonen faktiskt så sa han att han hade åkt, hans pappa åkte för att köpa droger. Nu tar han tillbaka den historien. Har han berättat varför?
Nej, han har nog inte riktigt haft någon förklaring till varför han har sagt på det sättet. Utan det får vi väl höra på torsdag om han har någon förklaring då. Det enda han har sagt nu i polisför, som ni säkert har sett, är att det är inte sant.
Hur tolkar du det?
Ja, jag vet inte om jag tolkar det på något sätt. Jag noterar att han har sagt som han har gjort i till en journalist och sen så säger han på ett annat sätt i polisförhör. Och det har fått den effekten att det har beviljats resning i fallet. Så det har fått en stor konsekvens.
Dagen efter Kaj Linna hörts är det åklagarens huvudvittne som hamnar i fokus i hovrätten i Umeå. Mannen som vi kallar Nils. Han säger ofta att han inte längre minns eller att han sagt fel förut för att han mindes fel då.
Så det trodde jag då tills jag såg telefonen. Alltså jag förstår ju att det inte har hänt.
Och varför förstår du att det inte har hänt? Vad är det som får dig att förstå att det inte har hänt?
Ja, att det var inte bara det viset. Utan det är något som jag så att säga har inbillat mig väl åt det. Men förvrängda minnen eller vad man ska säga.
Men vad är det som får dig nu att veta att, att den förvrängda minnesbilden verkligen är en förvrängd minnesbild och inte att det är så det är?
Det är inte så.
Nej, men vad är det som får dig att säga helt säkert så?
Det är något som jag bara har inbillat.
Direkt efter rättegången som pågår i drygt 2 veckor kommer en indikation på själva domslutet.
Att fängelsestraffet i hovrättens tidigare dom den 18 mars 2005 tills vidare inte får verkställas. Och det betyder att Kaj Linna omedelbart ska försättas på fri fot.
Kaj Linna försätts på fri fot i väntan på dom.
Kaj Linna promenerar ut i friheten från häktet till Umeå och möts av sin syster.
Jag är glad. Ja, nu är det över, äntligen.
Då träffar spår Kaj Linna igen. Det är vår 5:e intervju under drygt 2 års tid. Men det är den första som sker utanför fängelsemurarna.
Här, titta vem som är här.
Men tjej.
Tjena.
Hej.
Tja, hur är läget?
Du är högsta huggen.
Kaj Linna har släppts fri. Efter nästan 13 år i fängelse beslutade hovrätten på tisdagen att släppa den tidigare livstidsdömde Kaj Linna i väntan på dom.
Jag såg hur liksom, det var någonting som hände där nere i
journalisthavet. Carita stod mitt i alltihopa där. Så de har fått ett besked nu. Det märktes på liksom dynamiken på deras rörelser. Och kamerorna började lyftas upp och mikrofoner. Men jag visste liksom inte riktigt om det var ett positivt eller negativt besked. Så det var lite... Det var några minuter som jag stod och försökte läsa ur deras kroppsspråk. Men sen såg jag Carita bara slängde sig på Stefan och kramade om honom. Och då kände jag verkligen, wow. Ja, jag blir nästan tårögd nu. Alltså. För det var ju då som det var, nu är det slut.
Ja, du var ju väldigt cool då liksom, eller sådär. Bjöd inte så mycket på känslor då. Men nu händer någonting, jag märker.
Nej, men alltså jag bjuder inte på känslor aldrig och sådär. Och jag är inte speciellt bekväm med att vara tårögd på något sätt. Så att det är inte för att jag sitter och skäms, det är inte så. Men, alltså det... men jag kommer ihåg att jag fick vara lite själv där i rummet. Det var någon minut bara så jag bara stod och bara liksom samlade mig så här. Jag ville definitivt inte lipa framför plitarna, så att när jag kom ut där då stod de med 10-15 stycken där utanför. Så jag var väldigt cool där. Jag bara tittade på dem och sa, aha, så nu ska ni släppa mig då. Jaha, sa de. Ja, vad bra. Jag ska bara tömma min cell då, och så går vi.
En av de saker som Kajlina längtat efter under sina 13 år i fängelse är att simma. Trots att det är 13 grader i luften och skurar kommer och går, så bestämmer han sig nu tillsammans med sonen Fabian för att det är dags. Väntan är över.
Tycker du ser frusen ut, Fabian?
Nej, det är jag inte ännu.
Det är friskt, va? Eller vad man brukar säga?
Det är friskt. Det ska vara kallt. I alla fall det första doppet.
Varför gör du det här då?
Varför? Ja, för att få i min pappa i vattnet kanske. Det är den största anledningen, men annars är... jag gillar att bada också.
Men han har ju suttit inlåst i 13 år och drömt om en sån här grej.
Mm.
Det har inte du, eller?
Nej, det har jag. Eller ja, få bada med pappa första gången, det har jag väl drömt om. Mm. Men...
ja. Jag tror inte det är så kallt som det ser ut.
Vem försöker du lura?
Eller
är det första doppet detta?
Ja, det är absolut första doppet på 15 år, eller 14 år eller vad det blir. Nej, 13 år blir det faktiskt, ja. Nu kör vi. Kanonkulan. Hur djupt är det här då?
Du får inte dyka, står det.
Nej, men kanonkulan är samma sak. Så ska jag göra.
Fabian och Kai. I en sjö i den svenska sommaren. Far och son. Kvar på bryggan står Marcus, Kais äldsta son. Det är många som drabbas när en förälder hamnar i fängelse.
Oh, jäklar.
Var det värt det?
Absolut.
Ja. Värt att vänta på i 13 år?
Nej. Nej. Nej, men det är ju ett sätt att känna att man lever, definitivt.
Mm. Ja, du simmar ändå ut. Jag tänkte nu ska ner upp igen och så är det klart. Men nu simmar du ändå ut. Vad är det, 10 meter?
Ja. Ja. Ja, men jag ville ju prova på. För jag tänkte, vad fan, tänk om jag inte kan simma.
Ja, det gick bra.
Ja, det var skönt.
Så den 15 juni 2017 kommer beskedet. Hovrättens dom.
Och domen innebär att en enig hovrätt...
Det blir hovrättspresidenten Margareta Bergström som läser upp
vad man kommit fram till.
Ändra den tidigare hovrättsdomen från 2005. På det sättet att vi frikänner den tidigare dömde mannen från åtalet för mord och grovt rån. Och vi förklarar att han är fri från påföljd.
Men vad är det som har kommit fram till att ni nu kan frikänna honom? Vad är ytterligare bevis som har kommit fram?
Nej, det är ju inte så mycket ytterligare bevisning. Det är inte så väsentligt, utan det avgörande beviset är ju nu, precis som det var då, det som vi kallar huvudvittnet. Vi kom ju fram till den slutsatsen att det här är så mycket oklarheter och det finns även motsägelser som gör att det här huvudvittnet kan vi inte grunda en fällande dom på.
Hej Anton.
Hej Kai.
Ja, det slutade ju lyckligt den här gången. Så att, nu är jag ju fri. Nu är jag frikänd. Jag är oskyldig. Att, allt det här har varit en jäkla resa. Mitt liv har liksom gått in i en konstig labyrint. Jag försökte chockla mig ut därifrån.
Ni har hört Spår med Anton Berg
och Martin Jonsson.
Fallet Kai Linna.
Spår görs av produktionsbolaget A1 Produktion i samarbete med Acast.
Ljudtekniker är Jonas Sjöberg. Researcher var Lisa Domolin. Projektledare Vian Jalal. Exekutiv producent på Acast är Carl Rosander.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.